Hej och välkommen tillbaka till Tommy the Brain in Space. Det var länge sedan vi sågs eller hördes senast, men nu är vi här. Idag ska vi såklart prata om Mars och Perseverance och Ingenuity. De senaste projekten från NASA på Mars. Men först måste vi prata om varför.
Varför är den viktigaste frågan, brukar jag säga. Vilket har fått som resultat att mina barn frågar varför varje gång vi diskuterar skärmtid, läggdags, tandborstning och så vidare. Nåväl, varför är ganska viktigt om man spenderar en miljard dollar på att åka till en annan planet med kass atmosfär, dålig gravitation och en massa superfint marsdamm som kommer hamna i dina lungor om du var en människa? Men inte om du är en gullig liten robot, då hamnar det i dina kugghjul, din elektronik och hela du blir sakta och förstörd. Varför vill man åka till Mars? Jag pratar naturligtvis om det senaste uppdraget från NASA, där de landade Perseverance, den nya rovern, eller faktiskt som en svensk astrofysiker, astrobiolog. Jag lyssnade på en intervju med henne på Sveriges Radio. Väldigt intressant. Det är alltså svenska forskningsinsatser med det här. Men hon kallade det för en strövare. Det gillade jag. Jag ska försöka komma ihåg att säga det, strövare. För det är nog faktiskt den ordagranna översättningen av ordet rover. Nåväl, de landade Perseverance, den nya strövaren på planetens yta under viss fanfar från människor runt om på jorden. Jag såg det live på YouTube och det var ganska häftigt. Ungefär hälften av alla uppdrag till Mars misslyckas, så jag var glad att få vara med på ett som gick bra, ni vet. Jag var ganska nervös. Det är lite som, ni vet, en gång i tiden så vann Sverige OS i ishockey och det ledde till att jag odlade ett litet hockeyintresse ett tag och Sverige rönt en del framgångar i fotboll. Och då upptäckte jag att det var ganska kul att titta på sport ibland, för att, jag menar, ibland så vinner laget man hejar på. Problemet med det är ju att ibland så förlorar laget och jag insåg efter ett tag att jag inte ville koppla ihop min personliga lycka med insatserna av människor i lagsport och så vidare. Jag tycker om att titta på fotboll, men jag kan bara inte med att heja på lag. Jag kan titta på hockey, men jag hejar inte på lag. Så vart vill jag komma med det här? Jo, det kändes lite obehagligt att odlar det här intresset med astronomi och rymden och sådana saker, bland annat för den här podcasten. Jag får meddelanden från mina lyssnare som säger så här: men vi åker ut i rymden igen, eller hur, snart. Med anledning av att jag har gjort avsnitt som inte handlar uteslutande om rymden. Och då var jag nervös för att det här engagemanget som jag har odlat för rymd och liknande skulle sluta i att en miljard dollar brann upp i marsatmosfären eller att den kraschade på Mars yta. Så jag var mest orolig över att jag skulle bli besviken och behöva känna så här, åh nej, liksom. Känslan jag hade inför strövarlandningen på Mars är ingenting emot hur jag känner inför uppskjutningen av James Webb-teleskopet som jag har gjort ett avsnitt om. För James Webb-teleskopet kommer kunna ge så häftiga svar på frågor vi ställer. Men det känns också som att det skulle kunna gå riktigt dåligt och då är det 20-30 års utveckling av en grej som kanske bara brinner upp i atmosfären. Bygg två, säger jag. Bygg alltid två. Nåväl, tillbaks till Mars. Det var kul att få vara med på ett som gick bra. Och när man säger misslyckas med att hälften av uppdragen misslyckas, så betyder det att någonting mycket dyrt brinner upp i atmosfären eller krossas mot ytan och vi får veta att det händer först 12 minuter senare och är maktlösa att göra något åt det. Men tillbaka till varför. Varför åker vi till Mars? Har vi inte varit där nog? Vad är det vi vill veta genom att spendera pengar på den här grejen? Jag såg ett litet, man brukar säga på engelska, säger man rant. Vad skulle... En raljerande genomgång av varför av en astrofysiker. Och han hade några fantastiska poänger. Här kommer en liten sammanfattning av Dr. Robert Zubrins tankar. Mars är där vetenskapen finns. Det är där utmaningen finns. Och det är där framtiden finns. Vi vet att det har funnits flytande vatten på Mars yta i mer än en miljard år. Vilket är fem gånger längre än tiden det tog för liv att uppstå på jorden. efter att flytande vatten fanns på vår planets yta. Så om teorin om livets uppkomst, att livet är en naturlig effekt av kemi baserad på tillgång till vatten, blandade kemikalier, organiska kemikalier och solljus och tid, så borde livet uppstått på Mars under den tiden, även om det senare dött ut, och då borde vi kunna hitta spår av det. Och om vi kan hitta spår av liv på Mars, då bevisar det att liv är ett generellt fenomen i universum och inte något unikt för planeten Jorden. Eller, om vi inte hittar liv på Mars, så betyder det att teorin är fel och att liv inte uppstår med hög sannolikhet från kemin, och att det finns en risk att vi är ensamma i universum. Att säga det är tillräckligt skäl är en underdrift. Utöver det, om vi borrar ner i Marsmarken och hittar dess grundvatten som fortfarande finns, och det finns liv i det vattnet, så kan vi undersöka det livet och få svar på frågan: är det samma liv som på jorden? Allt liv på jorden är likadant på en biokemisk nivå. Vi använder samma aminosyror och använder samma metoder för att förmedla information, RNA, DNA och så vidare. Är det så liv ser ut överallt, alltid? För att citera Dr. Subrin direkt: "Are we what life is, or are we just one example drawn from a much vaster tapestry of possibilities?" Det här är de mest fundamentala vetenskapsfrågorna man kan ställa sig. Tänkande kvinnor och män har funderat över det här sedan vi haft förmågan att tänka alls. Var kommer vi ifrån? Vad är vår plats i universum? Dr. Robert Zubrin går sedan vidare och pratar om varför utmaningen och framtiden är viktig för att åka till Mars med människor. Passionerat. Jag länkar till hans video för resten, för det är lite utanför vad jag vill prata om i det här avsnittet av podcasten. Men jag rekommenderar att ta en titt på det, för ingenting är bättre än att se en verbalt begåvad vetenskapsmänniska med passion förklara varför upptäckter av nya världar slår allt annat vi kan göra. Stora frågor alltså. Har liv uppstått på mer än en planet i solsystemet, och är det livet likt vårt liv? Men hur kommer Perseverance in i det här, och varför misslyckas hälften av alla uppdrag till Mars? Det är det vi ska snacka om idag. Och förstås om ljusets hastighet och bristen på nu i universum. Välkommen till Tommy the Brain in Space. Okej, en snabb förklaring av vad jag menar med att nu inte finns. Titta på din klocka som du har någonstans. Min läser just nu 26 på morgonen. Det här gör jag för dig. Vad är klockan på Mars? Det här handlar inte om problemet med att Mars roterar en annan hastighet. Det är inte så stor skillnad faktiskt i rotation. Marsdygnet, alltså ett varv av Marsrotation runt sig själv, är 24 timmar och 37 minuter. Så vi är ganska bra i synk där. Det här handlar såklart om Einstein och relativitetsteorin. Tänk dig nu att en annan person eller robot är på Mars och kollar på sin klocka. Vad visar den? Och hur ska du få veta det? Alltså om du är den här personen på Mars och kollar på klockan, då blir problemet bara omvänt. Tänk att du vill synka klockan på Mars med klockan på jorden så att de båda visar exakt jordtid. Hur gör du det? Ja, du kan ju skicka ett litet meddelande från Mars till jorden. Mars-roboten skickar ett meddelande till jorden, och på det står det också 26 på morgonen. Men din jordklocka har ju gått vidare nu och kommit fram till 05.52 eller något. Är era klockor ur synk nu? Nej, eller kanske inte. Helt enkelt tar det ju minst 12 minuter för information om att klockan är 26 på Mars att nå dig. Så den informationen är ju gammal. Så vad är klockan nu på Mars? Alltså ditt nu? Mars nu? Ja, det där kan du låta smälta hjärnan under resten av dagen. Nu existerar bara några meter ifrån dig. Allt annat är något annat än nu, eftersom information inte kan färdas snabbare än ljusets hastighet. Och därför betyder det att alla nu är ytterst lokala. Problemet är så stort att vi inte ens kan vara säkra på att ljusets hastighet är samma i alla riktningar, fast antagandet att det är så är rimligt, så att vi kan nog räkna med det. Alltså, jag ska förklara med ett exempel. För att mäta ljusets hastighet måste man ju skicka ljus från punkt A till B och mäta tiden det tar för ljuset att komma fram. Men hur vet du vad klockan är på punkt B? Tiden det tar för din synkning av klockorna är ju beroende av hastigheten du försöker mäta. Så man gör istället så att man skickar ljus från punkt A till B, och punkt B får vara en spegel som studsar ljuset tillbaka till punkt A, där ju din klocka är i synk med sig själv. Men det betyder helt sjukt nog att ljusets hastighet kan vara, teoretiskt, dubbla i riktning mot B och halva i riktningen tillbaka. Och du kan aldrig veta om det inte är så. Och därför finns inte nu, och därför är inte galaktiska imperier helt omöjliga att ha, eftersom all tid är lokal. Och det leder till att man blir galen. Okej, Tommy, det här är jättekul och så, men jag trodde vi skulle prata om rovers. Ja, vi ska prata rovers på Mars. Åh, jag säger rovers igen. Jag menar förstås strövare. Jag råkar älska relativitetsteorin och dess effekter och implikationer. En fantastisk implikation var det här roliga vid landningen av Perseverance på Mars, som alltså sändes live, där de från jorden skickar en go-signal till landaren i omloppsbanan runt Mars. Den påbörjar nedstigningen och börjar rapportera tillbaka till jorden. Men det tar 12 minuter för signalen att komma tillbaka, men bara 7 minuter för att faktiskt landa. Så när teknikerna på jorden får svar från landaren att ja, jag är på väg att landa, då har den redan antingen lyckats eller misslyckats med att just landa. Så när vi på jorden sitter och biter på naglarna av nervositet, alltså det gjorde jag. Men tänk på de som har arbetat med att bygga rovern i 7 års tid och de som håller i budgeten. Om strövaren exploderar kommer folk vilja dra ner budgeten för de kommande 20 åren garanterat. Hur som helst, när vi sitter och är nervösa så är allt egentligen över. Vi får ett efterfaktum referat skickat till oss. För oss är upplevelsen att nu händer det här. Men det har redan hänt på Mars. 19 minuter efter att vi har sagt kör vet vi om det gick bra eller inte. Och det gjorde det. Fantastiskt bra faktiskt. Övning ger färdighet. Inte bara för människorna på jorden utan för landningssystemen. De hade inför den här landningen testat fallskärmarna mer än vad man har gjort tidigare och liknande. Men innan vi pratar om vad strövaren ska göra på Mars så vill jag gå igenom landningen lite mer i detalj. Att landa på jorden är inte lätt. Men hur är det på Mars då igen? Alltså Mars har en del fördelar, framförallt om man ska lyfta från planeten. Gravitationen är mindre än jordens, vilket ger fördelar. Men vi är inte där än. Vi landar än så länge bara på planeten. Och då är den lägre gravitationen delvis ett problem. Mars har nämligen behållit mindre av sin atmosfär. Den är 99% tunnare än vår. Och en atmosfär är bra för massor av saker. Som att stoppa UV-strålning, annan strålning, innehålla syre och faktiskt bromsa fallskärmar. Men eftersom Mars atmosfär är så tunn, är den alltså exceptionellt dålig på att bromsa fallskärmar, vilket gör saker och ting mer komplexa. Så fallskärmen måste vara superduper stor för att fånga upp tillräckligt mycket molekyler för att faktiskt ge någon inbromsning. Inbromsningen är ju nödvändig eftersom det vi skickar dit är en förvånansvärt stor robot skulle krossas om vi bara dumpade den från atmosfären ner på ytan. Perseverance är stor, 3 meter lång, mer än 2 meter bred och väger ett ton. Lättare än en SUV, men ungefär lika stor. Men hur landar man faktiskt? Atmosfären är så kass att man inte kan landa något som väger ett ton med en fallskärm. Det skulle rent fysiskt inte gå att sakta ner fordonet tillräckligt med en rimligt stor fallskärm då. På jorden kan vi släppa en Humvee från ett flygplan, men då landar den med en hastighet på ungefär 8 meter per sekund och behöver 4 gigantiska fallskärmar och en speciell anordning som krossas under bilen vid landningen. Det kan man ju tänka sig att man skulle kunna ha med sig till Mars också. Bara det att varje fallskärm som behövs för att landa en Humvee väger ungefär 125-150 kilo. Vikt som innebär mer bränsle vid start. Ett uppdrag i rymden brottas alltid med bränsle-last-ekvationen. Om du lägger till mer last på ditt uppdrag så måste du lägga till mer bränsle för att lyfta lasten på raketen. Och med mer bränsle kommer mer bränsle som du måste lägga till. Och om du måste lägga till mer bränsle måste du lägga till mer bränsle. Om saken väger mycket när den kommer till Mars behöver du mer bränsle på plats för att styra den. Även fast allt är tyngdlöst i rymden behåller du sin tröga massa. Mer om det är avsnittet om newtonsk fysik, vilket gör uppskjutningen dyrare. Alltså det är lite komplicerat så att om man vill lyfta 1 kilo vikt ut i omloppsbanan runt jorden så behöver man en viss mängd bränsle. För att lyfta bränslet måste du ha en viss mängd bränsle. Alltså i praktiken, nej, så här skulle jag beskriva det. Tänk dig att du vill skjuta ett kilo last ut i omloppsbana. Då behöver du en viss mängd bränsle. Om du sen tänker att du ska göra någonting mer med det där kilot last som också behöver bränsle, då behöver du ha mer i det bränslet till den platsen. Till exempel, jag vill göra saker med raketer med ett kilo last vid Mars. Tänk dig då att du kanske behöver ett kilo bränsle extra. Då behöver du lika mycket bränsle till vid starten för att komma upp i omloppsbanan runt jorden. Med de där två kilo last som du har i praktiken då. Ett kilo last och ett kilo bränsle. Och hela tiden är det en sån här för evigt expanderande ekvation. Att ju mer grejer du behöver göra som behöver bränsle, desto mer bränsle behöver du vid starten. Och det är en sak de verkligen brottas med när de ska göra såna här uppdrag. Tillbaks till att landa. Det senaste i tekniken för att landa på Mars utan att explodera är helt enkelt att bromsa med fallskärm till någon rimlig hastighet och sen slår man på raketer som bromsar ytterligare och ger fördelar att man kan styra och leta efter en prima landningsplats. Och sen, slutligen och helt sjukt, hissar man ner rovern till ytan med en vinsch. Efter att det gjort så flyger landningsfarkosten iväg så långt den kan och kraschar för att inte råka krascha ner i rovern, det vore ju typ tråkigt. Nämnde jag att allt det här händer utan att vi kan göra någonting härifrån på jorden? Alltså du och jag kan förstås inte göra någonting, men kvinnorna och männen på NASA kan inte heller göra någonting. Allt är 100% autonomt. Så den här rymdfarkosten får en go-signal. Jag vet inte ens om den får det, men jag tror att den får en go-signal från jorden. Så börjar den åka ner genom atmosfären, fäller ut fallskärm, släpper fallskärm, tänder raketer, letar landningsplats, bromsar fullständigt ungefär 7 meter över ytan och vinschar ner en rover själv. Och så säger de att datorer inte är något att ha. Jag vet inte vem som säger det, men någon har säkert sagt det. Hur hittar den en landningsplats? Alltså det viktiga är att komma ihåg att rovern inte åker dit för att USA ska ha något att skryta om. NASA arbetar med den fundamentala frågan, finns det liv på Mars? Man kan inte bara landa var som helst och kratta runt i gruset och hoppas på att hitta något. Nej, man vill landa på ett väldigt specifikt ställe, nära blottad berggrund, för att kunna genomföra sin forskning. Man vill inte krascha in i klipporna, så inte för nära. Det bör vara platt när man landar, men inte för långt bort. För det är svårt att ta sig runt på Mars, även med en helt nybyggd robot som är gjord för bara det. Så man har förstås kartor och terrängbilder och modeller av landningsplatsen. Man har valt den i förväg och man har kunnat göra landningsområdet tänkta så här, här kommer vi förmodligen landa. Ni vet, om det blåser så kanske den åker lite åt sidan. Och det området är väldigt mycket mindre än nu tack vare att man har gjort den här landningsprocessen bättre och mer exakt för varje uppdrag som man har haft till Mars då. Men sen på själva landningsfarkosten så har man en AI-maskininlärningsbaserad hjärna som kan styra efter vad den upptäcker på vägen ner och hitta den mest optimala platsen. Och det här lyckades utan några som helst problem. Och intressant är att även svenska forskare var med i att ta fram platser. Jag hörde en intervju med en svensk forskare på Sveriges Radio som hade forskat på svampar och eller snedsträck bakterier. Jag tyckte det var jättespännande. Jag tänkte så här, det här måste jag nämna i podcastavsnittet. Men han tog fram en plats som han tyckte att Perseverance skulle landa vid baserat på bergarter, strukturer och liknande för att han trodde att det var sannolikt att man skulle hitta då spår av tidigare liv precis där. Man valde en annan plats, men han var med i, de tog fram typ mellan 3 och 10 sådana här platser med hjälp av forskarteam världen över som liksom, och sen hade de en grupp på NASA som valde den slutgiltiga platsen då, och då var det inte den här svenskvalda platsen som valdes. För mig är det inte viktigt att den, jag tycker det viktiga är att man, jag tycker det är himla bra och intressant att NASA har gjort så. Man tar fram grupper som säger är bäst på sina områden och så säger man så här, vi vill ha förslag för vi har inte all kompetens. Sen måste ju någon slutligen välja och då liksom ja, någonstans måste man ju landa. Jag vet inte riktigt vilket forskarteam som tog fram den platsen. Det kanske var amerikanska svampletarforskargruppen som gjorde det, vem vet. Det kan ha varit nationell pride, nationell stolthet som fick spela in, vem vet. Uppdraget. Hur ska då Perseverance kunna upptäcka om liv funnits på Mars? Den har 4 uppdrag inbakade som den ska utföra under sin livslängd. 1. Hitta miljöer som kunnat stödja liv tidigare i Mars historia. 2. hitta biosignaturer, spår av mikrobiellt liv i de funna miljöerna, i stenarter som bevarar spåren över tid. 3. Samla sten och regolit, jord, inom parentes, spara dem på Mars yta. Och 4. Testa att producera syre från Mars atmosfär. Det här med att hitta miljöer som kunnat stödja tidigare liv tidigare i Mars historia, det var liksom själva grunden för landningsplatsen, att landa så nära man kunde till platser där man faktiskt kan hitta de här spåren. Jag menar, om vi hade alla jordens resurser och befann oss på Mars, då skulle vi bara kunna smälla upp borrtorn och borra ner och hitta kärnor. Alltså ungefär som att man borrar i Grönlands is eller i, ja, för att hitta sten, så här, hur stenarterna fördelade i ett berg. Men det kan vi inte göra på Mars, så att vi var tvungna att välja en plats väldigt bra där det skulle vara lättare. Men det här samla sten och regolit, där är det faktiskt så att Mars rovern, strövaren Perseverance, har med sig en borr. Men ja, du hörde rätt. Ett av uppdragen är att ta koldioxiden i Mars atmosfär och utvinna syre ur den med hjälp av en liten grej ombord. Syre som vi behöver för att leva där. Okej, det där tredje uppdraget då, att spara prover på Mars yta, vad är det om? Ja, det är helt galet faktiskt. Rovern har inbyggt i sig ett helt litet labb för att samla ihop prover och undersöka vilka ämnen som finns i dem. Vissa ämnen bildas när planeter bildas, andra ämnen bildas när bakterier pruttar, som bekant. Men allt kan inte undersökas på Mars av Perseverance. Så tanken är att den ska borra upp kärnor, som jag nämnde, det vore bra om vi kunde göra det. Perseverance kan göra det, men inte så här superduperstora kärnor, men ändå kärnor. Förseglar det insamlade materialet i högteknologiska rör, eller så är de bara rör, alltså de kanske inte är speciellt högteknologiska, och lämnar dem efter sig. Sen kommer ett senare uppdrag. Samla ihop rören och ta dem till en uppskjutare som ska skjuta ut dem i rymden, där ett rymdskepp ska fånga upp dem och ta dem tillbaka till jorden. Där vi sen kommer svittas av covid-357 och bli till marszombier. Men det är en fråga för ett senare avsnitt. Det rör sig om kanske 10-15 år in i framtiden. Men det är alltså sant, man har planerat att senare skicka en annan rover till Mars för att samla ihop dem, ta dem till en raket där jag tror att ESA, alltså den europeiska rymdstyrelsen, ska bygga själva rymdskeppet som ska sen skjuta ut den i rymden. Det kommer, och då ska den alltså skjuta som en boll med saker som ska fångas upp i flykten av ett rymdskepp som är i omloppsbana runt Mars. Bränsle, vikt, ekvationen är minst. Och sen ska den åka tillbaka till jorden. En ganska komplicerad affär. Jag undrar hur svettiga de kommer vara i kontrollrummet då. Hoppas de har bra telefonlina mellan sig och den amerikanska gruppen som kommer göra det här samtidigt. En sak jag tyckte var lite rolig med hur strövaren fungerar var att för några veckor sedan, nu är det nog lite mer än en månad, så hade vi en rejäl köldknäpp här uppe i stugan på torpet och temperaturen gled ner under 15 minusgrader. Då köpte jag en sån här spisfläkt, en fläkt man ställer på sin järnspis i köket och sen som blåser, den blåser liksom runt varm luft i huset. Jag trodde, för att jag hade verkligen ingen koll, att den drevs av uppåtstigande varm luft, konvektion. Det här skulle förstås aldrig ge någon vettig hastighet på fläkten. Nej, den drivs av elektricitet som genereras av ett så kallat Seebeck-element, en typ av generator som alltså inte har några rörliga delar utan skapar en elektrisk ström med hjälp av skillnaden i värme mellan två element. Och med element menar jag så två delar av den här saken, inte element som sitter under fönstret. Och strövaren drivs av samma princip, fast det som skapar värmen i Perseverance är plutonium, inte björkved. Så tänk på det varje gång du eldar och din lilla spisfläkt börjar snurra. Rymdteknologi! Fast när vi säger rymdteknologi kan det kan vara värt att veta att effekten upptäcktes av Alessandro Volta 1794 och är döpt efter den balttyska vetenskapsmannen Thomas Johann Seebeck. Så det är lite mer steampunk på den grejen än rymdteknologi. Personligen så tycker jag det är jättehäftigt att strövaren... Alltså det är det som är coola med vetenskap, att vetenskap är tidlös och allmängiltig. Så en sak som är upptäckt i slutet av 1700-talet och förfinad under början av 1800-talet är fortfarande så pass giltig att man kan använda den i den mest högteknologiska saken man kan tänka sig på en annan planet för att generera elektricitet. Data från Perseverance kommer till oss här på jorden med en maxhastighet på 2 megabit per sekund. Ungefär som min uppkoppling som jag har här i skogen. Inte någon superimponerande hastighet.
För mig är det såklart superkul att prata om uppkopplingar och hur snabba de är och så vidare. För övrigt kan jag nämna att sen jag spelade in det där jag sa att uppkopplingen från Mars till jorden är ungefär lika snabb som min uppkoppling här i skogen där jag spelar in podcasten, så jag har hunnit få en ny uppkoppling som är på 100 megabit. Fast inte just idag, för idag är den under 1 megabit. Men ingen av er bryr er. Om ni hör konstiga ljud i bakgrunden så är det min hundvalp som biter mig i fingrarna. Men jag måste låta den göra det för att jag ska kunna spela in ett avsnitt. That's life. Ja, i alla fall. Det här med proverna då. Vad kan strövaren egentligen göra på Mars när det gäller att leta efter intressanta ämnen? Och hur fungerar det i praktiken? Jo, först letar man upp ett intressant ställe att borra på. Det intressanta stället undersöks bland annat med ett instrument monterat på en robotarm som heter Pixel. Planetary Instrument for X-ray Lithochemistry. Bara det instrumentet är häftigt. Det fungerar genom att bombardera ett material med röntgenstrålning. Röntgenstrålning har väldigt hög energi. Det gör att en elektron kan slås loss från atomen som träffas, varpå en foton frigörs från densamma. Denna foton kan då avslöja egenskaper hos materialet. Om ni hör konstiga ljud i bakgrunden så är det min sambo som säger hej till hundvalpen. Egenskaper hos materialet. Den råkar ha samma energi som skillnaden mellan elektronen som slogs bort och kvarvarande elektroner i en annan bana. Men herregud, ingen vill veta hur atomer fungerar, Tommy. Nåväl, då kan man alltså skjuta med den här robotarmen på marken och säga vad det är för material där. Och om materialet är intressant så kan man då säga åt roboten att ta ett prov. Och det gör den med en robotarm som har ett helt borrhuvud på som borras ner i marsytan och får upp en kärna av sten eller jord. Det gör den med en ihålig borrdåre såklart. Efter att den har borrat så lyfter den hela borren och dockar med en speciell mottagare på själva strövarens kropp där borrhuvudet kopplas bort och in i en roterande mottagare, lite som din borrhuvudshållare som har hälften av borrarna i förrådet. Det mottagna borrhuvudet flyttas sedan via ytterligare en roterande mottagare ner i en behållare. Och den här behållaren förseglas sen och de är specialgjorda för att kunna tåla flera års existens på marsytan. För sen så poopar den bara ut den där den ligger och tack vare. Vi har inte direkt GPSer på Mars, men vi vet var den ligger. Och tanken är då att ett senare strövaruppdrag ska samla ihop de här och skicka hem dem igen, som jag har nämnt. Ja, nu har det ju gått en tid sedan den här strövaren landade på Mars. Och då undrar man, var det inte något med någon helikopter också? Jo, det var något med en helikopter också. Perseverance, den här strövaren som har åkt till Mars, är inte det enda fordonet som har åkt med, utan det är alltså en helikopter med som heter Ingenuity. Vilket ju betyder uppfinningsrikedom eller klurighet i en enkel översättning. Och det är helt enkelt en helikopter. Varför vill man skicka med en helikopter till Mars för att flyga omkring där? Svaret på det är ju kort och gott att det går väldigt långsamt att köra runt med bil på Mars. Om man tänker sig en framtid där vi ska kolonisera Mars på olika sätt. Då är det klart att vi kan åka runt med bilar och det blir enklare att åka runt med en bil på en Mars om man har en människa som kör den. En av anledningarna till att det går otroligt långsamt är ju för att om man kör fast med en sån här strövare, då är det ett par miljarder kronor som bara står på Mars och inte kan ta sig loss. Och man har iterativt gjort hjulen och framdrivningssystemen bättre på de här strövarna hela tiden för att det är något slags sand och sanden på Mars är otroligt finkornig för det finns ingen tektonisk platt rörelse eller hav. Som tar ner sand och gör om det till berg i vulkaner som vi har här på jorden. Det betyder att sanden bara slipas mer och mer fint. Så sanden på Mars är väldigt, väldigt fin och sliter otroligt mycket på hårdvara man skickar dit. Och nu är det ju säkert, säg att det kan vara allt mellan 10 och 50 år tills vi har en bemannad expedition som åker till Mars. Men oavsett det så kan man ju klart se fördelar med att ha någonting som kan flyga på Mars. Det var en ganska stor fördel här på jorden också när man lyckades flyga första gången med ett flygplan. Och om vi tänker så att vi skickar en autonom strövare i framtiden så skulle det kunna vara en helikopterbaserad sak som kan åka till fler ställen snabbare än vad en bil kan göra. Man tänker sig att de här bilarna ska åka långt runt på Mars, men jag tror att den totala sträckan de har åkt bara är några få kilometer.
ett ögonblick.
Ja, jag kollade upp lite snabbt här hur långt det nu var. Curiosity rovern, Curiosity strövaren, rört sig på Mars, och det är alltså totalt på under hela tiden har varit där, vilket är nästan 10 år nu. Jag vet inte riktigt om den fortfarande, just det, den har varit, den är fortfarande, den fungerar fortfarande. Den har varit 8 år och 278 dagar sedan landningen, och på den tiden har den alltså förflyttat sig 2,5 mil, 25 kilometer. Det är ingen superduper hastighet direkt, och det betyder ju att liksom området där man landar blir väldigt väldigt viktigt. Men man kan sen inte undersöka speciellt mycket. Jag menar, om man jämför med det är som att man på 8 års tid skulle åka mellan Huddinge och Stockholm med en bil och dra slutsatser om en hel planet av det man ser på den sträckan. Det är ett otroligt litet område. Så om man skulle kunna flyga runt till andra ställen så är det ganska häftigt. Men för att kunna flyga runt så måste man ju bygga något som kan flyga. Och vad kan det finnas för problem med att flyga på Mars? Jo, vi har ju nämnt det. Atmosfären är väldigt, väldigt tunn. En helikopter och flygplan i allmänhet fungerar så att de skapar... Det är mer komplicerat än vad det står i, så funkar det. Det här med övertryck och undertryck på ovansidan vingen och så vidare. Men helt enkelt är det så att en helikopter till exempel kan inte flyga på hur hög höjd som helst på jorden, för att luften blir för tunn. Avståndet mellan molekylerna i atmosfären blir för stort, så du kan inte generera tillräckligt mycket uppåttryck, nedåtsug. Vi kanske gör ett helt avsnitt om aerodynamik, så vi får se hur lite jag kan om det ämnet egentligen. Så det är ganska viktigt att prova först, och inte mer den dyraste grejen man kan hitta då, utan kanske tänka sig att man gör en testflygning. Och nu är det så att den här flög för första gången femte flygningen. Ja, nu har jag ägnat massa tid åt det här. Hur som helst, fredagen den 7 maj så flög helikoptern för femte gången. Och vad man testar är massor med ganska häftiga grejer. En av sakerna man har gjort är att man flyger upp en bit, tar bilder och samlar in information från terrängen runt omkring, för att sen landa, skicka data till jorden och så analyserar man det här för att hitta en bra plats att landa på. Så den här flygningen man gjorde nu var en sån. Man alltså valde, tidigare har man liksom varit tvungen att flyga tillbaka till där man visste att det var okej att landa. För det vore ju tråkigt om helikoptern så här satte ner, landade på en sten och så hamnade den ovanpå rotorbladen, och då är den bara trasig, glömd, den kostar 100 miljoner dollar och det, nu är det kört. Nu ville man liksom hitta, men vi hittar en landningsplats som vi kan flyga till, och då behöver vi inte åka tillbaka. Det betyder ju att tidigare flygningar har liksom varit så att man lyfter från en plats, åker i ungefär en minut, har jag förstått det som att den flyger omkring, vilket det känns väldigt lite, men kom ihåg, det är ju ett testprojekt där. Så flyger den omkring i ungefär en minut, så måste den åka tillbaka. Nu kan man ju då på den här minuten hinna i praktiken dubbelt så långt, för du behöver inte åka tillbaka, för du har redan valt din landningsplats. Återigen, ingen människa kan vara inblandad i de här flygningarna, så det här, de måste ju ha hållit fingrarna korsade, hållit tummarna ganska hårt för att vara säker på att det här skulle gå. Fältet där man hade laddat med den här helikoptern, eller där man befann sig, kallades för Wright-brödernas fält, The Wright Brothers Field. Och efter bröderna Wright då, så var de som flög för första gången med ett flygplan för 100 år sedan ungefär. Nu har den landat på ett nytt fält och kommer vänta in nya instruktioner. Och de har, nu ska vi se här. Ja, det är helt enkelt så att den här helikoptern har gjort i princip hela sitt uppdrag redan då. När den har flugit 5 gånger. Och det är testet liksom. Och de är helt medvetna om att det kan vara så att uppdraget tar slut innan de har gjort alla flygningar, eftersom det inte är osannolikt att den kommer krascha. Men när alltså klarar de 5 första. De har gjort det här då. De kunde flyga 50 meter ifrån startplatsen och sen tillbaka. Men nu har man ju då visat att man kan flyga 100 meter till en plats man har hittat med tidigare kartläggning, vilket är jäkligt coolt då. Och följden av det här blir ju att man kan ju skala upp det här experimentet och se då Det här är en enkel helikopter med dubbla rotorer tror jag som snurrar åt olika håll för stabilitet. Men det skulle kunna betyda att man har en strövare eller liknande i framtiden som kan flyga. Och man kan mycket väl tänka sig att våra solceller eller nu går de här förmodligen på någon slags precis som strövaren så kan ju även den här drivas av något plutonium eller liknande. Och det kanske är framtiden för kraftförsörjning på Mars för en stund fram eftersom den får mindre solljus. Men det vore ju coolt att kunna flyga runt i största allmänhet. Okej, det om helikoptern. En till första gångs händelse för det här uppdraget till Mars. En annan sak man vill göra med det här uppdraget som alltså är ytterligare en feature hos strövaren Perseverance var ju det att man ville göra syre. Då har man en speciell enhet på den här strövaren som heter Moxie. Om vi ska skicka människor till Mars så måste vi räkna med att vi skickar med otroligt mycket saker i början. Och det kan vi skicka med robotar och landningar och så vidare. En idé man har är att basen ska vara färdigbyggd redan när människorna kommer. Och NASA har faktiskt haft en tävling där två företag var med i finalen. Där företagen skulle 3D-printa bostäder med material man kan hitta på Mars eller motsvarande material. Där visionen är, det var ett företag som vann och de fått ett anslag på ett antal miljoner dollar för att vidareutveckla tekniken för att inom någon framtid då se om det kan vara så att de kan lyckas få teknologin tillräckligt bra för att kunna printa en bostad på Mars. Men om man ska bo på Mars, även om du har byggt allting i förväg, så kommer vi behöva syre att andas. Och idén att vi skulle kunna terraforma planeten Mars, göra om dess yta och klimat och atmosfär så att vi skulle kunna bo där, vi människor, är ju mycket längre in i framtiden. Det är ju faktiskt så att det finns en anledning till att Mars har en väldigt tunn atmosfär och det är dess låga gravitation och dess obefintliga magnetosfär. Det gör att solvinden blåser bort delar av atmosfären och att den helt enkelt bara försvinner ut i rymden. Så om vi terraformar den på något sätt måste vi ha något sätt att liksom fylla på den hela tiden och se till att den är tillräckligt tjock för oss att andas. Det låter lite knäppt, men vår atmosfär väger väldigt mycket och har en viss tjocklek som vi är vana vid. Man kan ju tänka sig att det skulle kunna vara som att bo på väldigt hög höjd till slut, kanske på Mars. Det skulle kunna bli, men det kommer ta väldigt, väldigt lång tid. Så i de bostäder vi då lyckas 3D-printa på Mars måste vi ju ha syre. Och det är inte ekonomiskt försvarbart att tänka sig att vi ska skicka dit syre med raketer. Såvida vi inte lyckas komma på något sätt att utvinna syre från månen, asteroidbältet, kan bygga raketer väldigt billigt ute i rymden och så vidare. Det bästa vore naturligtvis att ha någon slags maskin på Mars som kan göra syre från atmosfären som består av koldioxid. Och då har man alltså med sig den här enheten Moxie. 4 astronauter som spenderar ett år på Mars skulle behöva 1 metrisk ton syre totalt. Och att ta med sig 1 ton syre från jorden skulle vara dyrt och jobbigt. Så om man tog med sig en 1 tons syrekonverter, en större, mer kraftfull variant av Moxin då, så skulle kunna producera 25 ton. Det skulle vara mer ekonomiskt och praktiskt. Varför skulle man vilja producera 25 ton syre också på Mars yta om man bara behöver 1 ton? Jo, om man vill åka tillbaka. Raketerna använder nämligen 4. Raketerna använder nämligen syre. Så om vi ska åka hem från Mars, det här är en del av den här bränsleekonomi-ekvationen som är så komplicerad. Att ta med sig 25 ton syre. Varför säger jag 25 ton? Jo, det är för att det behövs 25 ton syre till raketerna för att lämna Mars. Så om vi vill åka hem igen så vore det bra om vi hade en maskin som vägde 1 ton, vilket är genomförbart att skicka till Mars, som kunde producera 25 ton syre på ett år eller någonting sånt där. Syre för att andas och syre för att tanka en raket som ska åka tillbaka till jorden. Nåväl, hur har det då gått för vår kära Moxie på Mars? Jo, det har gått bra. Den har producerat 5 gram i första körningen. Så producerar den 5 gram syre och då ska vi se här, jag såg någonting om 5 gram syre, hur mycket det är. Jag har för mig att siffran jag såg var att 5 gram syre var syre för en person i en timme. Jag känner mig lite osäker på det, men vi säger det tills någon rättar mig. Det är ganska coolt. Så det är lite proof of concept på den här grejen också. Det är en flerstegsraket, haha. Över många, många, många år där liksom informationen man vill samla in genom att testa koncepten på Mars tar väldigt lång tid, och det tar lång tid att samla in datat vi behöver. Men målet är ju i slutändan att kanske skicka människor till Mars eller en annan planet. Det kan aldrig skada, men det vi lär oss via Mars är ju oerhört viktigt. Jag tycker ju personligen att det vore coolare om vi skickade människor till Venus och byggde en flygande bas i Venus atmosfär. Coolt, eller hur? Ja, jag tror det var det jag ville säga om Perseverance och Mars. Som avslutning vill jag säga att jag började spela in det här avsnittet i kanske januari eller februari och är klar med det nu i maj. Det är en ganska lång tid för att göra ett podcastavsnitt. För mig handlar mitt liv väldigt mycket om att lyckas balansera projekten hund, valp, kycklingar, kaniner, växthus, odling, skog, spelprogrammering, podcast, barn, sambo, hus, matinköp och matlagning. Det är ett par saker att blanda och balansera för en hjärna som max kan göra och hålla reda på en sak i taget. Men ibland så lyckas den göra saker ändå. Så ha förtröstan, jag har flera avsnitt i pipen. Och jag tackar alla som stöder mig på Patreon, patreon.com/kidvhs. Och jag ser fram emot att höra era kommentarer i nästa avsnitt. Tack för mig, hej!